Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hej alla poddisar och välkommen till avsnitt 27 av O-podden. Ni som har missat O-podden på Instagram tycker jag kan gå in och kika där. Jag heter O-podden. Där får ni veta mer om mig och personerna jag intervjuar. Men nu dags för presentationen av podden. Denna veckas gäst är en person som jag verkligen tyckt varit så cool så länge jag kan minnas, nämligen Sanna Bråding. Ingen av er kunde undgått att hon började sin karriär som Tanja i Tre Kronor och har sedan dess jobbat vidare med film, tv, radio och massa annat. Kanske en av Sveriges mest kreativa människor. Men det är väl så med kreativa människor, de är otroligt känsliga. Vi pratar bland annat om det här med Sanna och hon berättar hur hon kan känna av energier hos andra och kan påverkas otroligt mycket av detta. När vi spelade in podden hade det nästan gått 7 år på dagen sedan polisen knackade på hennes dörr. Hon hade i flera års tid levt ett destruktivt liv där droger och alkohol var en del av hennes vardag. Sanna är nu förbi detta stadie och lever ett helt annat liv med massa jobb och mammaliv. Hon berättar nu att hon är redo att prata och föreläsa om det här livet för att hjälpa andra där ute. Hon delar med sig av det här i podden och jag kan inte annat än att säga att jag tycker att Sanna är så klok. Ja, ni kommer nog förstå vad jag menar. Jag tror inte att hon lämnar en enda lyssnare oberörd. Nu kör vi podden med Sanna Bråding.
Jag har gjort otroligt många misstag i mitt liv. Men utan dem så hade jag inte lärt mig det jag lärt mig idag. För jag tror väldigt mycket att många livserfarenheter är just livserfarenheter för att du själv har gått igenom dem. Men du valde ju själv att knarka, det fattar vem som helst. Det var ditt eget val. Och man bara, ja, det var det. Och det var mitt eget val också att skära mig armarna och kräkas varje dag och liksom svälta mig. Man gör det inte för att det är så jävla roligt. Det finns alltid en anledning, en förklaring bakom varför människor är som de är. Du är inte alkoholist, du är inte narkoman, det här är inte ditt problem. Du är anorektiker, du har bara aldrig tagit tag i det. Hela ditt så här, beteende, ditt tänk och hur du är stämmer in på den sjukdomen.
Ja, men har du haft en bra morgon?
Ja, jag har varit och tränat. Eller jag har så här dans...
Nej, kör
med
shit,
några kompisar. Att jag har dragit ihop dansgäng. Bara för att
det
finns ingen tid att träna. Och då det är det enda som är så här... Det gör jag. Sen har jag kunnat börja så springa lite grann. Men när livet ser ut som det gör så... Det får inte liksom bli prioritering.
Ja, men precis.
Helt enkelt.
Men vad kul. Vad då, vart dansar ni då?
Vi har hyrt in oss på Marikas dansskola. Jag menar, det är bara poler från branschen. Så alla känner ju alla själva så här, artister och eventfixare och dansare sedan innan och sånt. Så att, liksom, vi har ju haft bara så här, typ de bästa lärarna också.
Okej, det är så här lyxdans.
Ja, fast ingen är duktig på det. Så vi tycker bara att det är kul. Men det var sista gången idag. Så men vi har kört 13 gånger nu. Så det har varit jättekul.
Vad är det för slags dans ni dansar?
Först körde vi med Jenny Widegren. Då körde vi Feminine Vibe. Sen körde vi med Damon Frost. Då körde vi street. Mycket teknik. Och nu har vi kört med, vad heter han, Kristoffer Hildeberg, va? Som han som koreograferar Alcazars,
vet, jäklar, då är det så här väldigt,
ja, väldigt, eller väldigt så här, vi dansar till Beyoncé och det är verkligen
nej.
Så här,
oh, ja, men du vet,
och vi kallar oss Dancing Feel Fab, fast nej. Vi känner oss inte fab alls, alltså, jag vet inte, men ja, det är bara för att kunna röra lite på oss, det är skonsamt för kroppen också efter en graviditet.
Ja, fan vad kul, jag har gått på gymnastik, och då är det mycket dans och sånt i också, så här. Mm. Så just det här dans och så, det är någonting jag saknar. Och jag skulle verkligen vilja så här, ja, men shaka loss, typ till sådana här Beyoncé-låter och sånt.
Ja, det är svinhärligt.
Ja, det förstår jag. Fan vad härligt. Och så när börjar ni igen då, efter sommaren?
Ja, typ, vi ska faktiskt göra det. För det har varit sån jävla succé, så vi bara, vi kör igen.
Ja, men coolt.
I september, ja.
Skitfalt. Men hur har helgen varit? Vi kör på, vi rullar.
Inte det måndag idag. Ja. Det är det här. Mitt minne nu för tiden. Vad gjorde jag igår?
Men jag tänker, har du ens helgdagar och sånt? Eller inte alla dagar, helg och vardagar, samma? För du jobbar väl ganska mycket?
Ja, det är det. Jag har ju alltid, sedan jag var liten, jobbat extremt mycket. Oftast liksom 7 dagar i veckan. För att från att jag började filma när jag var 14 så tog jag alltid igen plugget på helger och lov. Det jag missade förutom inspelningspauser och sånt. Så där satt liksom vanan. Och sen så hade jag aldrig något sommarlov. Och sen så tog jag aldrig semester. För att det var alltid så här. Mycket, jag hade sommartoppen turné i 3 år. Sen hade jag filminspelningar på sommaren. Det var mycket sånt där som liksom kom sommartider. Och det har bara rullat på. Och sen så fortsatte jag jobba. Fram till att jag födde. Och från 3 veckor efter jag födde.
Ja, det var 3 veckor efter födseln.
Så har jag fortsatt jobba. Han är dock med min son på allting. Men däremot den här sommaren. Så har jag helt plötsligt insett att jag ska vara ledig. Jag jobbar nu till någon vecka in i juni. Och sen börjar jag jobba mitten av augusti. Just framförallt med mitt liksom, musikprogram på P3 som jag har. Och så insåg jag så här. Shit, jag kommer ha mitt första sommarlov sen jag var barn.
Men hur ska du klara av det?
Nej, men jag bokade en resa direkt. Var så här, men gud, vi åker till Spanien och sen ska jag åka alltså på vänner i Halmstad och så till Grekland. Eller jag bara så tackar ja till saker för att jag har aldrig kunnat gjort det i mitt liv. Jag har alltid sagt, nej, men jag kan inte det för jobbet eller jag kan inte det för att jag måste göra det här eller för min partner eller för någonting. Men nu är det så här, fan, vi åker. Så det är jättehärligt. Men jag kommer också jobba väldigt mycket i sommar med tanke på att jag börja föreläsa i höst. Så att jag har hela jobbet med det att jobba med. Så att jag kommer inte vara så mycket ledig. Men jag kan styra mycket mer över min egen tid än att liksom gå in och ha ett radioprogram en viss tid.
Men då kan du också så här, på semestern reka lite grejer och hur du ska liksom, ha
på. Jag håller på redan nu. Så fort jag har en liten ledig lucka så har jag liksom, möten och träffar coach och skriver. Och liksom, eller än så länge jag skriver i mitt huvud. Men jag har börjat få liksom idéer. Men jag jobbar bäst under press. Så att ju närmare det kommer desto bättre. Liksom, då måste jag få ut det på något sätt.
Ja, så är jag också. Jag orkar inte. Så bara, en timme kvar. Jag bara...
Det är lite ångestframkallande. Men det är samtidigt så jag fungerar. Jag blir som, liksom, som bäst och mest effektiv när jag har så minst tid.
Mm. Men måndag och tisdagar är väl schemalagt hos dina föräldrar, va? För de är här idag också och tog...
Ja, precis. Då, jag hänger med mina föräldrar måndag och tisdag. Då träffas vi på morgonen och sen så promenerar vi i stan. Och sen så tränar jag en timme och sen så hänger vi resten av dagen. Och då brukar jag alltid så här, laga middag och sånt. För jag tycker jag älskar att laga mat och där får jag också chansen. För då kan de vara tillsammans med mig och min son i köket. Men jag kan liksom hända det fria till skillnad från hemma. Där han typ alltid ska vara i famnen eller hänga på mitt ben. Och det blir inte samma sak liksom. För jag är väldigt noga med att han ska få uppmärksamhet och tid när han väl är där. Jag vill liksom vara här och nu och närvarande i hans barndom. Och sen så eftermiddagen då det blir kväll. Antingen så liksom när han börjar komma ner i varv eller snarare upp i varv när han är där, för han tycker så kul när det är så många människor runt honom.
Och dina föräldrar är väl också så här, de vill ju
men då leker de och sen så kan jag sitta liksom där de är, alltså i samma lägenhet, ibland med dörren öppen, så han kommer in och ut i rummet när han behöver mig, och sen kan jag sitta och skriva mina manus, och sen så gör jag samma sak på tisdagar på förmiddagen när han är med dem, och sen kan vi gå ut och ta en promenad tillsammans och gå ut och gunga och sådana saker, så att han får liksom maximalt av mig, och mormor och morfar får maximalt av sitt barnbarn, så att de har en jättefin relation och det tycker jag är jätteviktigt.
Ja, vad bra. Men de bor ute i Nacka och det är där du uppväxt.
Ja, det är precis den lägenheten där jag är uppväxt.
Men nu bor du på Söder? Jag bor också här på Bondegatan. Så det var så nära att gå hit.
Ja.
Så jag var så här, jag är för sig tidspessimist. Så jag var så här, typ här kvart över. Jag bara, fan.
En timme innan. Jag är likadan. Jag är alltid i tid. Jag tycker det är peppa. Alltså om det inte skulle hända någonting. Ja. Men det är en liksom en grej. Att jag tycker det är jätteviktigt att man har respekt mot dem man ska träffa. Och ja, med det, hålla tiden.
Jag också. Ja, vi pratade ju precis om det här med kräfta och födelsedags... alltså din son är född i juli. Du säger att jag också är det. Mm. Du är lite så här... För först har jag hört att du har kallat dig själv så här häxa i intervjuer. Att du så här ser saker och...
Har jag?
Nej, men ja, men det bara, nu kommer lite häx-Sanna
in. Okej, det kanske är de som har skrivit det som har sagt. Eller,
nej, tror, jag, rent jag, från dig kommer.
Har jag sagt det? Ja. Gud, jag, ja, men det måste vara länge sedan. Jag har inte,
ett år sedan.
Jag kan inte tänka mig att jag har sagt häxa. Men det kanske jag har gjort någon gång.
Men är du så här ser och känner saker?
Ja, alltså... Jag är väldigt känslig. Jag har varit det sedan jag var barn. Och snarare så umgås jag nog med många som jag mer skulle kalla häxor än vad jag själv är. Men det, alltså alla har vi väl olika förmågor. Och jag tror att det jag nu jobbar på sakta att öppna upp igen hela känsligheten. Det var ju det som jag inte klarade av som barn. För att för mig handlar det nog väldigt mycket om att känna väldigt mycket hur andra är, alltså på insidan, och se igenom och även få väldigt mycket genom drömmar och så, snarare än att liksom se en fysisk person i en ande eller
sådana saker. Ja, en så.
Men absolut så är jag väldigt öppen för andevärlden och för det mediala och för liksom att vi har en själ och det är för mig väldigt naturligt. Och jag har fått så mycket hjälp från andra sidan och så mycket genom mitt liv på ett så naturligt sätt som jag aldrig liksom har... Jag ifrågasatte väldigt mycket såklart, men det är så naturligt för mig. Alltså, det är ingenting jag har behövt välja eller så här, nu får de bevisa om det här funkar eller inte, utan det har bara kommit till mig och det känns så skönt att ha någonting att också falla tillbaka på och känna att det finns en plan och att saker inte bara händer av en slump utan att det finns en mening bakom saker. Däremot så måste vi göra alla valen. Det är inte så att jag kan luta mig tillbaka och bara göra en livsplan.
Ja, precis.
Låt livet hända. Men däremot så... jag tror att vi föds med liksom miljoner olika vägar vi kan välja. Som vissa genvägar och omvägar fast till samma mål. Och sen så är det klart att du kan välja att liksom avsluta ditt liv. Eller att liksom dra ifrån allt det. Så här, men då flyttar jag till Turkiet och börjar om mitt liv. För att det här ska inte få styra mig. Och det, vi har ju fritt val, vi människor. Men däremot så om man går liksom lyssnar efter magkänslan och intentionen och sånt. Så tror jag att vi alla har en väg att följa.
Mm, verkligen. Men det här med stjärntecken och så då? Hur har det kommit till dig? Hur är du så duktig på det?
Nej, men jag är väl inte så duktig på det. Jag tycker bara att det är intressant. Och jag menar, om man så här läser stjärntecken i tidningarna, det gör jag inte. Det är inte som att det stämmer.
Men, för det stämmer väl på alla. Man bara, idag kommer någonting hända. Man bara,
det där är bara så här, det går ju inte. Men att ställa mer liksom ett exakt horoskop och hur planeten stod. Eller det så här, ta det vidare till det som är liksom... Den nya delen av det som så kallas human design, som är liksom den astrologiska läran som är omlärd eller anpassad efter oss här och nu. Så här, på 50-talet typ, där det ingår liksom i Qing och Kabbala och alla de här delarna. Men det har med samma sak att göra, hur månen påverkar hur planeterna stod energier och så. Nej, men jag tycker det är jätteintressant. Jag själv är fisk och är en väldigt, väldigt typisk fisk.
Vad är typisk fisk då?
Väldigt känslig. Kreativ, aldrig nöjd, alltså fiskarnas tecken simmar ju liksom mot varandra och det är som att det är också en drivkraft, men det är också väldigt jobbigt att ha en liksom, att aldrig riktigt vara nöjd och ha den där rastlösheten i sig så här, ja, men med beslut och sådär, romantiska, lätt att på grund av känsligheten så har ju fiskar väldigt lätt många gånger att hamna fel och hamna i missbruk eller hamna liksom självskadebeteende och sådana problem. Men liksom det konstnärliga och skådespelandet och hela den ådan, det är väldigt så här fisk.
Vad är en kräfta då?
Kräfter är, jag var så glad jag insåg att jag kanske skulle få ett kräftbarn.
Ja, det var det.
Sen är det ju så här, nu kan det låta som att jag bara, det stjärntecken styr oss. Det är någonting jag också tycker är lite så här roligt, bara som en grej. Sen tänker jag inte så mycket på det. Det är verkligen inte en så här att jag går och så här... träffa någon och bara, jaha, nej men gud, är du vädur? Nej men du, då passar inte vi ihop, tyvärr, jag är ledsen. Så är det inte. Men om man kollar också så här, Min kille är en skorpion. Det är så här, den bästa matchen med fiskarna. De flesta av mina bästa vänner är oxar. Alltså, eller, alltså de fyller verkligen bom i en liten klump.
Ja, det är så.
Så är det någon kräft och så någon, ja, men, du vet, sådär. Men det är ganska intressant.
Ja.
Men det är verkligen, sen behöver man absolut inte vara precis som sitt stjärntecken. Men kräfter är omtyckta väldigt många. För kräfter är också väldigt lojala och väldigt så bra på att höja andra. Runt om.
Och vad glad jag blir över mig själv.
Ja, men så kan man ju säga, livet formar en. Man kan vara vidrig fast man kräfter. Det är verkligen inte så. Men, och sen så kräftbarn just är de som är liksom mest... det här är lite läskigt, för det är de som är mest känsliga och beroende av sin mamma. Alltså om mamman skadar ett kräftbarn så kommer de minnas det hela livet och vara påverkade hela livet på ett helt annat sätt än många andra. Och det har väl med den så här känsliga personligheten, de är ganska lika fiskar där så... men som sagt, va, det här är ingenting jag, det här är mest någonting jag tycker är lite kul. Och så har jag lärt mig av vänner som är svinduktiga på det. Och det är verkligen inte så att jag så sitter och pluggar på det eller försöker ställa någon sån här horoskop på någon. Utan det är mest för att jag tycker att det är roligt. Och läste såklart på om kräfter och kräftbarn när jag visste att Kainley skulle bli kräfta.
Men det är ju kul.
Alltså, ja, det är, jag det är, sånt, det är en sån rolig kul. Grej. Och bara, jaha, vad är du? Alltså, för att det är också bra såhär, grejer att snacka, såhär, öppna upp eller prata om. När man
ja, det är en det. Icebreaker.
Ja, men lite så.
Jaha, du, det är
så det är inte mer än så. Det är verkligen ingenting jag lägger en tyngd i på det sättet.
Men många olika jobb och projekt på gång. Mm. Vart jobbar du nu? För jag var så här, gud, hon får berätta. Jag kan inte göra research på det här. Det kommer ta år.
Ja, jag har ju alltid jobbat jättemycket. Nu jobbar jag dock så lite som möjligt med tanke på att jag är mammaledig också. Men jag är programledare för P3 Osignat som är ett musikprogram på P3 som går lördagar och söndagar mellan 2 och 4. Som är liksom en väldigt bra... ett väldigt bra fönster för alla osignade artister runt om i Sverige. De får skicka in sina låtar och sen är det lyssnarna som röstar fram en topplista och sådär. Vi har haft just det programmet i 2 år och det är...
Ni har signat många,
ja, det är många som blir signade och många som ska utlyfta sin första Sverige-turné och så, sommarturné och sånt i sommar och så. Så det är jätteroligt. Det är väldigt kul att se också hur grymma talanger finns. Alltså det är sådana begåvningar runt om i Sverige. För det är verkligen inga som säger, åh vilken bra röst, nu ska vi skola dig. Det här är liksom färdiga band eller färdiga duos eller färdiga artister som har gjort sin egen, som producerat sin egen musik. Mm. Alltså det är fantastiskt. Så att är det någon som sitter där med en låt och bara, jaha, så gå in på sverigesradio.se/P3 och sen bara skicka in den till oss. Sen så får vi ta beslutet om den passar att höras i P3. Vi är väldigt många lyssnare också, så det är jättekul.
Ja, grymt.
Fick precis veta det, så jag blev såhär, oj.
Har inte ni typ såhär, jag tror att jag läste det typ såhär 800 000.
Ja, 800 000 på helg, ja. Så det är jättekul.
Grymt.
Väldigt roligt.
Ja. Jäkligt bra.
Så det gör jag ju. Det är liksom, det är, sen jag fick barn, huvudgrejen. Sen bloggade jag på Mamma. Började också med höstas. Så liksom helt nytt för mig. Jag är väl inte en typisk bloggiska.
Men jag tycker du bloggar skitbra.
Ja, men tack.
Jag älskar. Alltså, du är så öppen. Det är mycket känslor. Det är ärligt.
Jag gillar att skriva. Eller jag gillar liksom att så många gånger blir det bara som så här debattartiklar eller kröniker. Men sen så inser jag att i perioden är lite tid. Så bara, okej, lite bilder från idag och sånt. Men jag har inget behov av att så här är mina kläder och kolla på. Du vet det här. Nu nej, gör det här. Och gick med de här. Det är mer så här, oj, fan vad gjorde vi idag? Vi var i parken. Här, jag lägger upp en bild på en blomma. Nej, men alltså, lite så. Jag får väl bli bättre på balansen. Det går väl ditåt. Men det gör jag. Så det är minst ett inlägg om dagen. Och sen så har jag skrivit lite kröniker och sånt där under tiden. Men framför allt nu så är det liksom att jag har fokuserat på vart jag vill. Jag har jättelänge känt att jag har, eller jag har liksom vetat att jag en dag ska ut och möta människor mer. Alltså och att på något sätt allt jag har gjort i livet hittills är på något sätt en övning för vad som komma skall. Alltså, och jag älskar allt jag har gjort. Jag älskar liksom att stå på scenen. Jag älskar att skådespela. Jag älskar att jobba både framför och bakom kameran, genom tv och liksom radio. Det är olika. När jag gör det ena så saknar jag det andra. Men just nu så känner jag att jag har kommit till den punkten där jag är redo att börja göra någonting själv. Att inte så här få en jobbförfrågan och säga ja eller nej, utan faktiskt skapa något själv. Det har varit väldigt många liksom genom åren som är så här, man ska inte skriva en bok eller ska inte komma och föreläsa, eller det är folk som har hört av sig från förlag och från olika ställen där de vill att jag kommer och föreläser. och liksom inspirerar eller berättar om mig på det sättet jag kan. Men jag har verkligen känt att så här, nej, jag är inte där än. Alltså jag måste vara redo för att kunna ge någonting. Och sen så, jag tror att Kindly har hjälpt mig väldigt mycket där. Någonting hände, att liksom få barn och det var väl ytterligare en pusselbit i mitt liv som kom till. Och nu när det har gått ett år så har jag börjat känna att så här, men nu måste jag göra det. Och då kom bara saker till mig. Alltså då kom rätt människor in i mitt liv utan att jag ens behövde söka upp dem. Och så här, när jag tappade självförtroendet, för det har väl hela tiden varit där, så här, men gud, vem vill komma och lyssna på mig eller vad har jag att ge? Och så var det andra som kom in och bara, men gud, du måste göra det här. Och liksom pushat mig i rätt riktning. Och nu är jag plötsligt där jag, jag ska göra det. Jag har redan börjat liksom sälja in föreläsningar. De är redan bokade och jag har redan liksom skelettet och jag vet vart jag ska. Och det är framförallt liksom fokus nu. Att få ihop det. Och sen får den liksom växa vidare framöver i andra former och sånt. Men det är liksom en första grej. Att komma ut på scenen, möta människor och på något sätt liksom välkomna folk in i min resa. Det är dit jag ska nu.
Det tycker jag. Jag vill komma på din föreläsning.
Tack! Jag vill säg
när! Nej gud, jag tror du har hur många som helst. Jag vet att det är många som älskar dig, verkligen.
Ja, men tack. Nej, men jag hoppas verkligen. För mig är det så otroligt viktigt att, att jag inte ska ut och lära någon någonting. Utan snarare liksom, som sagt, välkomna in folk på min resa. Och jag också kan lära mig väldigt mycket av de som kommer och tittar. Och det här är också någon typ av bearbetning för mig själv. Det är som att jag precis har klivit ut den här första 7-årsfasen av läkande. Alltså som att vi går så 7-årscykler på något sätt. Även med
just det, cellerna är
ja, det är väldigt tydligt många gånger. Att så här, vi går liksom i 7-årsfaser. Och jag tror att mitt läkande kommer att hålla på väldigt länge. Eftersom mitt liksom mörker i livet höll på så pass länge. Så det är ungefär, jag tror att det är ungefär lika lång tid som det tar.
Hur länge att liksom höll mörkret på?
Ja, men när jag började ta tag i mitt liv var jag 28. Och det har väl hade väl då hela tiden bara varit liksom backe nerför dit. Eller utför tills jag liksom började vända. Och nu, jag tror att det tar ungefär 28 år att komma tillbaka. Helt alltså läkt för att kunna ta nästa steg.
Hur gammal är du nu?
35. Mm. Men däremot så tror jag inte att jag kommer märka av mitt läkande på samma sätt som jag har märkt av när jag har verkligen aktivt jobbat med mig själv så som jag gjort de här 7 åren. Så det är lätt att så här, missförstå mig inte. Jag har ingen behov av att så här, sluta in mig och bara och tänka på mig och bara så här, nu ska jag jobba med mig. Jag tror att det är bara någonting som livet kommer hjälpa mig med, att det blir naturligt.
Det kommer flyta på liksom.
Ja, men lite så. Men att nu känner jag att så här, det är en sån stark känsla i mig att jag måste göra det här som jag håller på att planera nu. Jag måste, inte bara för mig, utan det är så, jag tror att många förstår mig när de så vet att det kommer någonting till dem i livet. Ett val, där man så här, ibland tycker man inte ens om det, ibland tycker man om det. Det kan vara allt ifrån att så här, göra slut med sin partner till att så här, säga ja till ett nytt jobb eller flytta. Eller när man bara känner så här, det är nästan inte man själv som tar beslutet. Det är, så här, det är bara något sug i magen och man bara vet att så här, men det är hitåt jag ska. Och det är väldigt härligt att bara kunna följa med det och sen liksom skapa någonting ur det. Så att, nervigt men jävligt spännande. Och det känns verkligen som nästa steg i
livet.
Och, i livet, ja. Ja, i min utveckling. Och sen så kan jag ha alla de andra jobben liksom under tiden. För jag vill inte sluta. Jag kommer fortsätta på radion och förhoppningsvis skådespela mer och göra allting. Men det här är mitt fokus nu.
Men du började din skådespelarkarriär som typ alla vet i Tre Kronor.
Mm.
Var det ditt första jobb?
Mm, det var mitt första jobb. Jag tänkte bara om jag fick betalt, för jag turnerade med några sådana vuxna teateruppsättningar från att jag var mycket yngre. Men de var inte betalda, det var mer sådana, fast ja.
Erfarenhetsjobb.
Ja, precis. Typ. Jo, så det var mitt första jobb. Jag var 14 när jag fick det.
Men du spelade in alltså 4-5 dagar i veckan?
Inte fem, mellan 1 och 4 dagar i veckan, oftast 2-3.
Hur hann du med skola här?
Ja, men jag pluggade ju i inspelningspauser och helger och alla lov.
Herregud. Alltså om din son skulle vilja jobba lika mycket som du gjorde i den här åldern, skulle du säga att det var okej då? Eller skulle du liksom inte tillåta honom?
Jag skulle säga att det var okej. För jag vet också vad det här har betytt för mig senare i livet. Och som jag sa så tror jag ju att vi någonstans har prövningar vi måste gå igenom. Så hade jag inte gått igenom det jag gick igenom då, så hade jag gjort det senare på något sätt. Mm. Och jag hade varit bara noga med att förklara för honom att så här, jag vet hur det är och jag vet vad det innebär. Och är du beredd att någonstans liksom plocka bort en del av din tonårstid för att bli vuxen så snabbt. Och förklara på det sättet. Men jag skulle aldrig förbjuda. Han har ju dessutom redan nu väldigt tydligt liksom, min energi och mitt driv. Han är väldigt nyfiken och väldigt pigg. Och sover liksom hälften av vad barn i den åldern hela tiden han är har gjort. Eller ska göra liksom, enligt någon sån här mall.
Ja.
Så han är väldigt så. Så att det skulle inte förvåna mig om han bara kastades ut och bara, men jag ska göra det här. Och jag kommer stötta han så mycket jag kan. Men också vara väldigt noga med att hela tiden diskutera och förklara konsekvenserna av det. För att man kan aldrig få någonting utan att ta någonting ifrån en annan del på något sätt. För du kan inte ha allt. Det kommer inte gå. Så att då får du så här, men då kommer du inte kunna vara ute så mycket med dina polare. För då kommer du behöva plugga då liksom.
Ja, men hade du den stöttningen och förstod du?
Ja, jag har haft jättemycket stöttning av mina föräldrar. Och de ansåg väl också att jag var stor nog att ta det valet. Men jag vet att de sa innan att så här, jo, men då får du visa också att du klarar skolan. Sen visste de, började spela teater när jag var 6 år. Och började egna filmer när jag var 7. Och det här var liksom det jag levde. Och det var aldrig fokus på något sätt att så här, jag ska bli känd. Det fanns inte. Det är en kultur som har kommit nu för de yngre idag. Jag var bara så här, precis lite som jag säger, känner att så här, vad jag måste göra nu. Jag måste få göra det här. Det var så starkt i mig att jag måste få skådespela. Det var jag. Så då när jag fick möjlighet att göra det liksom, och jobba med det och göra det professionellt och lära mig ännu mer. Då var det som att det var ganska självklart. Det hade liksom varit fel på alla plan om jag hade tackat nej.
Alltså jag är så fascinerad av dig. För jag tycker du är så himla klok och så här medveten. Och i alla typ intervjuer jag hör med dig, eftersom jag har gjort massa research. Så är du så, alltså du är så närvarande och så här 100% där. Och nu också, du liksom berättar och det känns som att det är viktigt för dig att alltid leverera det alltså, som du känner inom dig. Och ja, jag tycker det är, du är cool.
Ja, tack. Ja, men det är väldigt viktigt för mig. Ja. Att det är på riktigt.
Mm.
Att det är en sanning på något sätt som kommer ut.
Det här kloka och medvetna, har det liksom, har det alltid varit med dig? Eller är det någonting du har lärt dig under din behandling och under terapi medan du hade dina missbruk? Eller har du alltid varit alltså, klok under den tiden? Så du kanske har haft lite okloka stunder också.
Ja, det är klart. Det är svårt att se sig själv. När blev jag klok? Ah. Där har jag verkligen ödmjukhet. Där känner jag väldigt, väldigt starkt. Att den dagen man själv känner, eller liksom jag själv känner att jag är fullärd, eller att jag är liksom på något sätt upplyst och kan så lära andra eller så här, lyssna på mig, då slutar livet någonstans. Alltså, för mig är det väldigt viktigt att jag är så pass liksom erfaren som jag kan vara för att vara 35, för att vara jag. Det var så jag kände när jag skaffade barn också. Att så här, men nu är jag åtminstone så redo jag kan vara för att vara i den åldern där det börjar kännas okej att det är dags att skaffa barn. Då är jag 33. Och det är hela, men liksom, jag är hela tiden hungrig på att lära mig mer. Däremot kan jag känna att vad skönt om jag bara någon gång bara får stanna upp och njuta lite. För det har varit väldigt mycket hinder att ta sig över hela tiden i mitt liv. Liksom, det tar aldrig slut. Lite så känns det. Men jag är också väldigt ödmjuk gentemot det. Att känna att här, jag lär mig faktiskt någonting av det jag går igenom. Så att jag är tacksam också för att jag har fått chansen. Och du kan aldrig födas klok. Alltså du kan ju aldrig födas fullärd. För då hade du ju aldrig gått igenom de misstagen du har gjort. Jag har gjort otroligt många misstag i mitt liv. Men utan dem så hade jag inte lärt mig det jag lärt mig idag. För jag tror väldigt mycket att många livserfarenheter är just livserfarenheter för att du själv har gått igenom dem. Du kan inte, det spelar ingen roll hur mycket böcker du läser eller hur många tv-program du ser eller hur liksom många människor du pratar med som försöker säga exakt samma sak. Om du inte har gått igenom det själv så kan du aldrig 100% förstå det. Du kan aldrig veta hur det är att vara förälder innan du är förälder. Du kan aldrig veta hur det är att liksom gå igenom en depression om du aldrig varit deprimerad. Det går inte, för det är en helt ny värld som öppnas. Och därför är det så lätt för många att sitta och säga till exempel att människor som tar livet av sig så här, då måste man vara dum i huvudet. Eller att liksom, men du valde ju själv att knarka, det fattar vem som helst. Det var ditt eget val. Och man bara, ja, det var det. Och det var mitt eget val också, att skära mig i armarna och kräkas varje dag och liksom svälta mig. Man gör det inte för att det är så jävla roligt. Det finns alltid en anledning, en förklaring bakom varför människor är som de är. Däremot finns det inte alltid liksom en tydlig så här att vi ska förstå eller förlåta. Men det finns åtminstone en förklaring. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Så att, och självklart så är jag ju förhoppningsvis klokare. Och liksom ser väldigt mycket mer livets gråskalor idag än jag var yngre. När jag var yngre var allt såklart mycket mer svart och vitt. Vilket är för alla. Ju mindre erfarenhet du har, desto mer dömande är vi gentemot andra. Och liksom, mitt mål i livet är väl att en dag så här, inte döma en enda person. Vilket är typ omöjligt, för vi är dömande varelser. Mm. Men jag avskyr den sidan där jag direkt får en förutfattad mening om en person. För att de är på ett visst sätt eller påminner om någon som... Ja, men rätt. Mm. Och jag jobbar verkligen aktivt med att liksom prata till mig själv. Att så här, vänta, varför känner jag så här nu? Eller om jag känner någon typ av avundsjuka eller... så jag sa, men aha, vänta, är det för att jag, varför känner jag så här? För att jag vill ha det där, eller för att
sen när man börjar skala ner
så här, men gud, den här personen är jättebra, det är bara att jag saknade det här eller hade en dålig dag. Det tror jag är väldigt viktigt, att alltid konfrontera sig själv i så stor mån det går, och det är väl en av de sakerna jag har lärt mig. Så att självklart så var jag ju mer liksom smal i mitt tänkande när jag var yngre. Och förhoppningsvis så har jag breddat det dubbelt så mycket om dubbelt så många år. För det är väl liksom, livet är ju jättespännande och jag vill verkligen fortsätta utvecklas så mycket som möjligt.
Mm. Alltså det var ju år av missbruk som du har pratat om. Och det var ju alltså både mat och du var alltså, anorexia och bulimi. Och sen var det träning och alkohol. Och till slut när inget av det liksom... Vad ska man säga, dövade dina känslor som du rymde ifrån, då var det ju droger. Men vad var det för känslor som du rymde ifrån och när började den här flykten?
Alltså det är ju så svårt att sitta och så här, försöka hitta någon efterkonstruktion såklart. Men vissa saker är väldigt tydliga och jag håller på att jobba ännu mer och vill säga kommer ännu mer vad som var vad så här, i uppväxten och sånt. Men det jag vet säkert är att jag är extremt känslig. Väldigt, väldigt känslig. På liksom väldigt öppen. Och har även nu liksom i perioder väldigt tycker jobbigt att vara på stan eller åka tunnelbana. För att jag så här, känner av, du vet, påverkas så mycket av vad andra känner. Och sen så vad det är. Liksom, för mig är det styrt att det är energier eller sådana saker. Men därför liksom, jag påverkas. Och när jag var liten så, när jag minns att det började liksom ta mer på mig än vad jag klarade av att hantera, då var jag runt 11 och började få jättesvårt att sova på kvällarna och grät nästan varje kväll för att jag kände att det var så många runt mig som mådde dåligt. Och jag var så här, varför ser ingen att de mår dåligt? Och jag kände att jag behövde ta sånt ansvar. Jag tänkte jättemycket på, tänk om det händer någonting, tänk om det är krig. Varför ser världen ut som den gör? Hur ska jag rädda min familj? Så både liksom i klassen, i skolan, men även runt om. Det oroade mig för mycket. Och sen så där började det liksom. Och att jag försökte fly ifrån det. Och där började jag också lära mig att stänga av. Min farmor dog precis i den vevan. Och jag grät inte på hans begravning. Och jag drog direkt till en teateruppsättning jag var med i när jag var 11. Och ställde mig på scenen och kände så här. Jag minns att jag bara, så här kan man också göra. Alltså rätt att man bara kan gå in i någonting och stänga av på något sätt. Och där började jag stänga av. Sen så liksom kröps ju liksom träningen och att jag började svälta mig på. Och sen så eskalerade det ganska mycket när jag började jobba väldigt mycket. Och det blev ännu mer press. Och jag ville visa mina föräldrar att jag var duktig. Jag ville höja mina betyg till maxbetyg. Jag ville visa att jag var duktig på jobbet. Jag ville vara en bra vän. Jag ville inte att någon skulle tro att jag var en diva för att jag blev känd. Jag ville... Det var liksom som att det blev för mycket. Och någonstans i det där liksom en grund i sjukdomen anorexi är ju... Till skillnad från vad väldigt många verkar tro, att det handlar om att bara vara smal och liksom passa in något ideal, vilket det inte är. Det kan vara så för vissa, men det är liksom inte grunden. Det är ett självskadebeteende där du känner att du någonstans tappar kontrollen i livet och många gånger känner att du inte är värd det liv du har. Och det som är lätt att ha kontroll över är ju maten och din egen kropp. Och liksom, det är en stor grund i den sjukdomen. Och där började det. Och sen så... blir det ju så att när du dövar den du egentligen är så krymper du hela tiden din själ på något sätt. Och ju mer den krymper desto större hålrum blir det ju på insidan på något sätt om man pratar metaforiskt. Och desto mer måste du behandla dig illa för att klara av att hålla upp liksom den du är. Så att efter 8 år av liksom väldigt mycket träning och väldigt liksom hård med kosten så pajade mitt knä och jag fick operera mig och jag hade liksom skelettet. Jag hade jättemycket problem med allt. Jag hade inte fått mensen. Jag var ju 21 eller någonting. Mm. Det var ju och det kalkar ur skelettet när man inte har östrogen och ja. Så att jag fick operera så jag fick inte röra på mig och sådär. Operera knät. Och då var det bara som att... Alltså då tänkte inte jag så här... Och nu ska jag börja dricka varje dag. För nu får jag inte äta. Men någonstans tänkte jag lite så. För att jag ville bevisa att så här, jag är inte sjuk. Jag kan fixa det här själv. Och då blev det bara som att när jag inte fick träna. Och liksom inte kunde leva på det sättet. Så var det så lätt att bara ta nästa steg. För jag drack ju ingenting under hela tonårstiden. Eftersom det är kalorier i alkohol. Och det var alltså för mig så här, det finns inte. Så jag var extremt så där, duktig. Men då började jag dricka hela tiden och har alltid tålt väldigt, väldigt mycket alkohol och då blev det nästa grej och jag bara hamnade där liksom, ute och träffade killar och allt bara, alltså, en helt ny värld öppnade sig för jag gick upp typ 30 kilo i vikt väldigt snabbt och fick mens och fick hormoner och bara, uff, allt, du vet, det var som att någon bara drog upp rullgardinen och jag blev helt tokig, såhär, men jag bara, men och liksom älskade sex och blev helt liksom, det blev en ny bekräftelse och ny något nytt som också var väldigt destruktivt på många sätt. Men så då hade jag det och sen så ökade pressen på mig igen och var mycket på turné och insåg att nej men jag kan inte svälta mig, folk kollar mig och då var det som att jag åt med dem och så gick jag och kräktes istället för då såg de inte det. Och på så sätt började jag halka in i bulimi istället och sen liksom kräktes jag hela tiden. Alltså så fort jag drack en kaffe så kräks jag. Det var så här, jag kunde inte ha i någonting i min kropp. Och det pågick ju flera år. Och under den tiden hade jag börjat ta droger också. Och framförallt amfetamin var ju min det jag gick på som liksom höll mig på något sätt uppe. Normal. Men det började, kokain först, sen kom jag in på amfetamin. Och det var liksom, så att sen helt plötsligt hade jag bara allt. Alltså det är väldigt mycket att hålla ihop på något sätt. När liksom för att det, när det ena inte räcker så tog jag till det andra. Det var ju så det började, det inte räckte att dricka. Då var jag så här, men då var det som att jag straffade mig själv lite genom att då kräktes jag så mådde jag lite bättre. Och sen så började den delen komma in. Och sen så var jag ju tvungen att jobba hela tiden. Och så ville jag fick så börja träna hela tiden. Om det, så kunde jag inte sova. Och sen, det är så svårt nu efterhand att förstå hur allting höll sig ihop. Men det var ju bara en karusell av allt. Och allting var bara för att liksom, hela tiden pressa ner nya saker i det där svarta tomrummet. För att så här, det ska lyckas lite till, lite till, lite till. För att hålla ihop. Men det jag istället hade gjort var att bara totalt liksom tappat mig själv på vägen. Och det som där i stunden hjälpte som någon typ av snabb quick fix, en genväg, blev ju en enorm omväg till att må bra i slutändan. Men där och då så var det här logiskt i mitt huvud att leva så. För att liksom på något sätt kunna fortsätta jobba och bara kunna fortsätta med
leverera det du trodde. Ja. Alltså hjälp under den här tiden, jag tänker just under din yngre, alltså din ungdomstid. Fanns det någon som såg det här? Eller var ja, det
när,
så
jag var,
pass...
när jag var liten vet jag att mina föräldrar liksom, de ville ta mig till BUP och någon att prata med och sånt. Men redan där och då var jag så extremt medveten och hård. Och så här, det är inget fel på mig, jag var väldigt bra på att manipulera och gå in i roller och liksom hålla upp någon fasad. Så det var ingen som nådde mig.
Och det är väl så, alltså man nås inte förrän man kanske är redo att nås.
Ja, mycket så. Ja. Så att jag var också väldigt mycket läkare och liksom, det enda som de var hela tiden så här, åh, det här är jättefarligt, du kommer aldrig kunna få barn och ditt skelett, det börjar bli jätteilla och du vet. Men det, där ta, alltså det är på något sätt så här, att säga det för att försöka få en sjuk tonårstjej att sluta liksom gå upp eller börja äta. Det funkar inte för att tanken på att skaffa barn eller att, så här, att jag kanske blir benskör när jag är 45 är ingenting. Det är så långt bort där då. Och du är så liksom fast i klona på den här rösten som styr dig att det spelar liksom ingen roll. Alltså, vad man hade sagt, så här, du kommer bara kunna leva 10 år till. Jag bara, ja, det är 10 år, det spelar ingen roll, det är bara skönt för jag kan inte vara i det här. Alltså, så det spelade ingen roll vad någon sa till mig för att... Den styr så mycket. Det är verkligen som att en röst äter blir en till person i dig som styr dig och liksom dagligen talar om hur värdelös du är. Och att du alltid kan lite bättre. Och det är fruktansvärt. Och då spelar ingenting annat någon roll.
Nej, för man har bara sina egna tankar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du jobbade massa under den här tiden när du drack och tog droger. Var det under den här tiden du ledde Idol också? Mm. Var det liksom, alltså hur påverkade drogerna ditt jobbuppdrag? Eller var det som att du var...
Jag tror inte det påverkade särskilt mycket. Alltså,
hur såg en dag ut för dig till exempel?
Jag har aldrig kommit för sent, jag har aldrig varit sjukskriven. Jag har aldrig, alltså allt sånt. I och med att jag aldrig liksom missat en räkning. Det är någon polare som brukar, eller en av mina bästa vänner som sa det när jag liksom... När allt hade kraschat och garvat. Vi garvade då att de var så här, alltså jag känner ingen som har varit så... nedgången som du, men som aldrig ens har missat att betala en räkning. Hon bara, fan. Och det här var ju på ett sätt, något sätt för mig att göra någon typ av revolt. För att jag hade ingen tonårstid, jag var så jävla duktig hela tiden. Och jag var så trött på mitt kontrollbehov och mitt liksom duktiga flickan-beteende. Så att det var väl någon typ, både någon så här slags rop på hjälp samtidigt som något sätt att försöka bara så här fucka ur och släppa kontrollen. Men jag kunde ju ändå inte, jag lyckades inte släppa den helt. Alltså hade jag lyckats släppa den helt så hade jag gått bananas och bara skitit i allt. Men det var så här, det gick inte för jag hade kvar hela det där duktighetstänket. Vilket de också har sagt sen i efterhand när jag varit och liksom... efter jag blev dömd och sånt. Och de liksom ställde, gjorde olika undersökningar för mig och sånt. Och då sa de det, så här, du är inte... du är inte alkoholist, du är inte narkoman, det här är inte ditt problem. Du är anorektiker, du har bara aldrig tagit tag i det. Hela ditt så här, beteende, ditt tänk och hur du är stämmer in på den sjukdomen. Mm. Och jag var så här, va? Och det blev så konstigt, för jag var så här, men vadå? Det var ju förr, ja, men rätt, att det, så här, det var ju, men det, jag tog aldrig tag i det. Och många var ju redan då förvånade över hur jag som var så sjuk kunde switcha och liksom bli bra inom situationstecken. För att jag lyckades ju lura folk att det faktiskt var så. Men det var det ju inte.
Nej. 28 april 2008, det var då allting vände.
Mm.
Kan du inte berätta lite om den dagen?
Den dagen, jag skulle iväg och göra två intervjuer. Jag vet att jag skulle intervjua Shane Ward, en artist från England. Och Afasia Filti. Till mitt radioprogram som jag då hade som heter Petra Star. Jag hade redan ett halvår innan känt på mig att det var dags, att det var på väg att vända. Och jag hade sagt det till min mamma i telefon, att jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska komma ur allt det här, hur jag mår. Men det kommer vända i vår. Och jag hade bara sån stark, det här som vi pratade om innan. Mm. Jag bara hade en stark känsla att så här, jag bara, det är inte jag. Någonting kommer hända, så jag är tvungen att liksom, ta tag i det här. Men jag är inte redo för det själv. För att någonstans såg jag själv att liksom söka hjälp som en svaghet. Någonting som jag lärt mig verkligen. Att vilken styrka det är att liksom våga känna och våga be om hjälp. Och våga jobba med sig själv. Det är verkligen det så här starkaste vi kan göra.
Mm.
Men då såg jag det som en svaghet, eftersom jag flydde och eftersom jag ljög för mig själv. Men då den 28 april, så jag hade inte sovit nästan någonting. Men som vanligt, så här, jag var uppe och fixade mig och skulle väg till jobbet. Och så knackade jag på dörren. Och redan liksom första ringsignalen när de ringde på, så... Alltså det var som att det bara stannade till. Och jag visste. Jag visste att det var polisen. Jag visste att så här, det är nu det händer. För att det var som att så här, då kom allting tillbaka till mig. Så här, ja, men det är det här jag väntat på. Det är nu det händer. Och det är verkligen en efterkonstruktion. Det var precis så. Och jag vet att jag hann bara la mascara på ena ögat. För att jag hann inte, det var just då de kom. Så jag hade bara mascara på ett öga, kommer ihåg, under förhören. Nej, men sen så, ja. Och min kille låg och sov i soffan. Och jag gick där, han och bara, det är polisen, vad ska vi göra? Och han bara, nej, du är bara paranoid. Så jag bara, nej, men det... Och då började de knacka och bara, vi vet att ni är där. Och jag bara, det är polisen. Då gick jag och öppnade. För att, alltså... Vad skulle jag göra?
Ja, det finns så många, då skulle de bryta in annars.
Ja. Och då var det fem poliser som kom in och tog oss. Och två kvinnliga tog mig och tre manliga tog min snubbe. Och sen så körde de iväg oss separat i två olika svarta jeepar till häktet. Och sen, ja, där började väl liksom allting. Där var väl mitt totala bottenslag. Så jag äntligen liksom fick nå någon botten där jag kunde ta avstamp, som jag brukar tänka. Antingen kan man lägga sig och bara, nu har nått botten, ska man lägga sig ner i djup, eller så kan man se det som en chans att man äntligen når någonstans där man kan ta avstamp för att komma upp igen. Och det var verkligen så jag såg det. Och det var jävligt, såklart, för ett jävligt jobbiga år. För att det var mycket som hände i allt det där. Att offentligt också gå igenom att bli av med alla jobb och inte få hjälp, och liksom killen sitter inne, vi fick inte ha kontakt, och de som jag hade umgås med de sista åren, som var ganska dåliga människor, liksom, de vände ju bara mig i ryggen för att jag inte levde det livet de levde längre. Och alla de här bra vännerna, de hade jag ju själv skjutit bort, för att jag inte ville att de skulle se hur jag mådde. Men de kom ju tillbaka. Så att, jag menar, det var en väldigt så här, speciell tid. Men någonstans fick jag väl någon typ av kraft ifrån. Jag har ofta något sätt att se på saker och ting, att så här, om det bara finns en liten ljus sak, så fokuserar jag på den i allt, för att inte gå och liksom deppa ner sig totalt. Men heller inte, det är inte ett sätt att på något sätt ignorera vad som händer, men bara att så här, det handlar om att fokusera på rätt sak och inte bara gå och tycka synd om sig själv eller liksom så här, åh, allt är så jobbigt, för att det finns andra saker, och det är faktiskt bara jag som kan vända mitt liv, och det insåg jag redan där och då.
Mm. Hur länge satt du inne?
Ja, alltså, jag satt en månad efter allt. Så det var inte någon tid alls. Och till att börja med skulle jag få ett år. Så jag fick 3 månader. Och sen så började jag bara sitta en månad. Och så fick jag 3 års skyddstillsyn med föreskrifter om vård och övervakning. Så att det var ju det som blev mitt straff. En vård som jag faktiskt inte fick för att jag mådde för dåligt enligt kriminalvården, vilket är helt sjukt.
Mådde för dåligt?
Mm. Ja, det här är verkligen någonting som är konstigt. Så jag fick ingen hjälp. De bara, du får söka hjälp själv.
Aha.
Jag var för sjuk för dem. I och med att jag inte var en typisk missbrukare som bara gick på droger och var så här, som de verkar vara vana vid enligt liksom vad jag läste mellan raderna.
Ja.
Alltså det där var också en lång, lång story. Och sen när jag väl fick tid inom psykiatrin så fick jag inte hjälp där. För då var jag för uppstyrd. För då kom jag i tid och hade fixat, finns de som var värre. Så att jag föll precis mellan stolarna. Och det där var någon, liksom en av de värsta perioderna i mitt liv. När jag var så här, vad fan, jag hade inga pengar. Jag hade inga, alltså jag bara, vem ska jag få hjälp ifrån? Jag har inte råd, jag har inte, så här, vart börjar jag? När jag väl fick chansen att komma liksom till landstinget. Då var de så här, nej men det finns de som inte ens har liksom ork att komma hit. Så du, man bara, okej. Okay. Ni ser inte ens igenom hela så att jag är uppstyrd. Ni ser inte igenom att det här är mitt problem. Så allt det där var jävligt jobbigt. Men sen har det väl bara gått framåt. Alltså saker kommer till mig. Det kom in en terapeut i mitt liv som hjälpte mig. Och saker liksom. Det löser sig. Men det löser sig inte utan att du själv löser det åt dig. Och det är det jag menade. Det finns en väg. Men du måste trampa upp den. Det är liksom. Det är inte att så här. Även om jag fick terapi. Det är du som måste jobba själv för att utvecklas. Alltså att sitta som terapeut kan vem som helst göra. Men att förändra sitt liv och ta till sig vad terapeuten liksom säger till dig. Det är en helt annan sak.
Vad skulle du säga liksom till tonårs-Sanna? För det finns ju så många tjejer där ute som mår precis som du mådde. Och hatar sig själv. Och alltså mår extremt dåligt.
Mm.
Vad skulle du vilja säga till dig själv och till dem? Alltså till den lilla Sanna.
Jag har tänkt många gånger på det där. Det är svårt. Jag skulle såklart vilja säga att det blir bättre. För det blir det. Det blir det verkligen. Det blir bättre. Men att. Alltså nu om det bara hade varit till mig. Så skulle jag verkligen vilja säga att alla de där orosmomenten jag hade. Att det kommer lösa sig. Du kommer träffa människor i ditt liv som älskar dig och du kommer bli tryggare i dig själv och du kommer liksom få en fantastisk familj och kunna ge tillbaka av allt det här du lär dig nu. Just nu gör du det här för att du ska lära dig, för att du ska kunna utvecklas. Det hade jag velat att jag förstod då, men hade jag förstått det då, då hade jag inte gått igenom det jag gick igenom. Så att någonstans, det där är också en grej jag tänker på mycket när jag har blivit mamma. Det är klart jag aldrig vill se min son lida. Men jag inser ju också att om jag skyddar honom så att han aldrig får gå igenom livet och går och blir som en naiv, blåögd liten människa, så kommer han vara helt oskön att hänga med. Jag menar att han kommer ju bara. Vi måste lära oss. Alltså det är så vi utvecklas. Jag hade ju aldrig varit den person jag är idag om jag inte hade fått gått igenom mina prövningar. Och han har ju sina prövningar att gå igenom. Det enda jag kan göra är att stå där och vara liksom en trygg famn när han faller. Och verkligen göra mitt bästa för att bygga en stabil grund att stå på. Men alltså framförallt alltså, när jag ser så många unga tjejer som mår dåligt. Så känner jag så här, fan. Jag vill bara ta dem och skaka om dem. Var inte så hårda mot dig själva. Alltså ni duger som ni är. Du är så fin som du är. Och det är så just att så här. Ni kommer titta på bilder på er själva. Om det bara är liksom det som många så här, om 10 år. Bara, åh, jag kan inte uppskatta det.
Ja, det är så alltså, verkligen.
Det, allt det där. Bara, men gud, fatta. Och framför allt. Liksom, låt inte snubbar styra. Styra premissen. Alltså gå inte på. Nu om du är heterosexuell. Sen är det ju, men det känns som att gällande heterosexuella så är det värre just i det sammanhanget. För att killar är, kan man säga, vidriga mot tjejer. Det finns fortfarande så mycket bilder av hur tjejer ska vara. Hur killar ska vara. Och tjejer är horor hit och dit. Men du vet så här, våga stå på dig. Alltså du kommer få så jävla mycket mer respekt om du står på dig. Det är inte liksom coolt att vara den första i klassen som har sex. Eller den som så här, alltid går med kortast kjolar. Eller så här. Det är inte det som är grejen. Och det är just att så här, våga bara vara dig själv. Och när du är trygg i dig själv. Så kommer folk se det. Alltså om du tycker fint att gå omkring i liksom, orange overall, gör det. Men då kan du också stå upp för om någon säger till sig, fan ful, bara, nej men jag tycker den är fin. Fan, jag har varit Sveriges sämst klädd, jag vet inte hur många år. Och jag är så här, ah, men det är väl kul att ha en etta på en lista. Och där har jag alltid varit väldigt trygg. Och, alltså det tycker jag är väldigt viktigt. Att så här, följ inte alla andra. För att, hur kul är det bara vara en i mängden om det är så här... Du vill ju tillhöra en grupp, men du vill ju inte tappa dig själv. Och folk kommer acceptera dig när du själv accepterar dig själv. Alltså, och det är så lätt att säga, men det är precis så det är svårt att leva efter. Men att så här, gå din väg och våga ha den frisyr eller de kläderna du trivs i, om det är det du vill ha. För folk kommer fatta att så här, aj, men det där är hon, eller det där är han. Och liksom försök bara ignorera hela den här jävla... världen där allt handlar så jävla mycket om yta och du vet, sexualiseras och ska vara så... Alltså vi har tappat någonting som är så här på riktigt som jag så gärna vill så här få tillbaka. Och det tycker jag är så viktigt. Och det skulle jag så gärna vilja att fler vågade stå på sig och se liksom.
Mm. Jag tycker det är skitcool. Jag tycker du har snygga kläder.
Ja.
Jag tack. Min mamma också så här, hon älskar ju dig. Hon var också så här, hon är så jävla cool när jag skulle träffa dig. Och hon har ju också varit typ så här, Sanna, hon klär sig som hon vill. Hon har alltid varit på mig när jag säger, klär dig som du vill, var lite annorlunda. Så,
men alltså grejen är att, det, så här, hade jag klätt mig som jag klär mig för att sticka ut, så hade syftet blivit fel.
Mm.
Jag började när jag var extremt liten. Mina föräldrar berättade att de fick inte klä mig. Jag var så här, precis som nu så är det så starkt inifrån. Att jag måste ha de här kläderna för att det är bara en förlängning av min själ. Alltså mitt inre. Och snarare har det varit, folk kan tycka så här, vad starkt. För mig är det så här, det hade varit, liksom, det är inte starkt att vara sig själv. För jag, det är mer ett så här... inte ett försvar, men till exempel om jag träffar någon som tycker om mig, så vill jag att den personen redan ska ha fått en föraning om vem jag är. Jag ska inte lura in och gå omkring och så här, se ut som någon modell på stan och vara perfekt. Och sen när vi kommer närmare varandra så inser den här personen att så här, jag är tillsammans med ett freak, ett UFO som är så här, jag förstår inte, hon såg inte ut så. Jag vill visa att så här, det här är vad du får. Om du inte tycker om mig som jag är, då är vi inte rätt för varandra. Alltså det spelar ingen roll om du inte gillar mina så här rosa neon tights. För det är så här jag kommer vara. Och just nu så har jag inget hår. Och det är för att jag inte vill det. Om du vill ha en tjej med långt lockigt hår, gå och skaffa det. För då är inte jag hon. För att jag tror att vi väldigt många gånger går in i roller för att försöka få någon. Eller liksom få, men då, för mig är det som att så här, locka in någon i liksom en lögn. Och det kommer du alltid må dåligt av. Om man inte är sann från början, sanningen kommer ändå alltid komma fram. Så att jag tycker det är väldigt viktigt. Och vi lever i ett samhälle idag som det allt ska individualiseras. Och man ska säga, tro på dig själv och jag, alla är stjärnor, lite så här, amerikanska. Mm. Men om alla ska sticka ut så blir bara det så här, ja, modet 2015, alla hade olika färger på håret och höga skor. Men det, så här, du måste ju, det är helt omöjligt att alla alltid kan tycka samma sak. Den dagen du vågar se till dig själv, fast vem är jag, vad tycker jag om, och skita i vad kommer mina klasskompisar att tycka, vad kommer mina, liksom, min partner tycka, utan att så här, men jag, åh, det här är ju jag mår ju bra av att ha så här grönt på mig, jag mår ju bra av, du vet, ha det då. Alltså skit i, jobba på att försöka skita i vad andra tycker. Och klarar du inte av att bara ta en så här helomvändning, börja med något. Börja så här, byta ut dina solglasögon till lite så här coola, med någonting annat. Eller börja med att så här, ha någon mer utstickande färg på tröjan någon dag. Och sakta liksom så att folk vänjer sig, om det är jobbigt att bara få så mycket uppmärksamhet direkt.
Mm.
Till att liksom gå till den du faktiskt är. Men inte för att syftet ska vara att du ska bli sedd och sticka ut. För då är syftet fel.
Jag har en kompis som precis för några veckor sedan fått barn.
Mm.
Hon är svensk och hon har fått barn med en mörk man.
Mm.
Och hon är rädd över den rasism som finns idag. Och funderar liksom kring kommentarer och fördomar som hon både fått nu och kommer att få. Samt den rasism hennes dotter kommer få möta.
Mm.
Och du har ju en son med en man som är från Kongo. Hur handskas du med det här och det här framtiden som...
Ja, rasism är vidrigt. Och det är, alltså, Där har jag också brutit ner. Alltså vi föds ju med, det finns ju så här två grund känslor vi människor har. Det är rädsla och det är kärlek. Allting som är liksom hat och rasism och mobbning och vad det än må vara, det är på grund av rädsla och oförstående. Och resten är kärlek. Och det är mot kärleken såklart vi strävar. Jag har ju sett det väldigt länge. Det började redan när jag spelade i Tre Kronor. Och spelade att jag var tillsammans med Mogge. Som jag ledde Idol med senare. Och sådär, som spelade Abby. Han är från Uganda. Jag fick extremt mycket hat. Med tanke på att min karaktär blev så populär. Så jag var ju jättehotad. Vi fick hemlig telefonnummer, hemlig adress. Jag fick varningar. Jag fick inte gå. På den tid, på 90-talet, så höll liksom rasistgäng till mycket i Gamla stan. Jag fick riktiga hot alltså. Och det var på riktigt. Och jag fick sen höra efteråt av en som hade varit med i gänget att det var plan. Hade de sett mig så hade de liksom gjort mig illa.
Och det var bara för att du spelade.
Ja. Så smarta var de här människorna. För de tyckte att jag förrådde. Ja, du vet ju hur de pratar. Ja. Jag orkar inte ens. De raser och jag är så trött på det där.
Ja.
Så jag fick deala med det väldigt mycket redan i tonåren. Och var så ledsen. För jag själv, sedan jag var väldigt liten, alltid haft vänner från hela världen. Alltså, och jag vaknade väl upp, eller hur man ska säga, väldigt sent. Alltså jag minns att jag var 20-årsåldern. Det var så många som kommenterade att så här, jag hade så många vänner som liksom inte såg ut som jag och allting. Och det var som, jag kommer ihåg även där, att det var som någon så här, bara ryckte bort något filter. Du vet, lite som barn. Barn ser inte färger. Alltså, du vet, att jag behöll det där så länge. Och att jag minns att så här, jag bara, jaha, just det. Han är ju brun och hon har ju liksom annorlunda ögon. Och hon, du vet. Och jag bara, aha. Alltså det var som att jag såg verkligen inte det innan. Även om jag hade mött den här rasismen. Så sen har jag börjat fundera mycket på det. Sen blev jag tillsammans med en kille från Uganda. Många år. Och liksom... var så här, du vet... Sket i allting och bara, ja men tyck så här. För, ja men du vet, det var nästan som ett bevis att så här, det går bra ändå. Och hade väl några år där när jag liksom inte brydde mig. Men sen så har det aldrig riktigt släppt. Och sen började jag jobba mycket med de här frågorna. När jag jobbade på Metropol, mitt förra radioprogram. Och alla år jag varit med British. Och liksom alla blickar jag har fått. Och, men för mig eskalerade allting också när jag blev gravid. Precis som för din vän. För det var då jag verkligen såg. Det där hatet öppet på stan. På ett helt annat sätt än bara alla de här mejlen. Alltså jag har ju fått så mycket. Alla mina arbetsplatser har fått mejl om att så här. Från alla de här nationalsocialistiska partiet hette de då. Men de bytte ju namn. Men verkligen som så här. De skrev bara så här. Ja men den här Gambia-horan och allting. Och jag var så här. Men fan, det kan väl åtminstone liksom ta rätt land. Alltså jag tillsammans med en kongoles. Det var verkligen så här. Alltid bara så här. Okej, gambianer är mycket i Sverige. Det måste vara gambianer. Där, man bara. Men vad, du vet. Sånt kan jag inte ta. Men det var mycket sånt. Men. När jag väl blev gravid. Så var det inte bara på mejl. Utan då var det öppet liksom på stan. Väldigt många som liksom först såg mig. Och såg min mage. Och så såg de att British, min kille, gick bredvid. Och många äldre som var, alltså du vet, jag kände sig sånt obehag. Jag sa, fan är det här? Och det ser jag också tydligt sen Kenley kom. Och jag har funderat väldigt, väldigt mycket på hela den grejen. Hur jag kan rädda honom. Och jag kommer inte kunna rädda honom. För det här är en del av det samhället vi växer upp i. Däremot så tror jag att det är väldigt viktigt. För det finns å andra sidan en exotifiering av mörka många gånger. Man hör många gånger så här tjejer prata om, jag älskar svarta män, de går till så här klubbar, Mamma Afrika, eller de åker till Gambia, eller de bara så här, ska jag mörk man, jag ska ett mulattbarn, vilket också så här, säg inte mulatt. Mulatt kommer även det från rasism. Alltså det kommer från en blandning mellan åsna och häst, alltså mulås.
Vad, för det har min kompis också funderat över, vad är hennes, alltså vad kallar du, eller vad säger man?
Blandad eller mixad. Det är vad jag säger. Och sen behöver jag väldigt sällan ens prata om det. För jag tycker att det är ganska så här, orelevant. För det är en individ, precis som alla är individer på olika sätt. Men där kan jag säga nu att sluta liksom romantisera det ordet. För att många tar väldigt illa vid sig. Och sluta också snacka om som att så här... Och jag älskar afrikaner, jag älskar mörka män och alla ska så här. För det blir också fel. Det är också så här, du vet folk som bara, jag älskar barn med mörk. Man bara, eller ska du inte bara barn med en person som du faktiskt tycker om? Alltså du vet, det är också någonting som jag alltså, hatar hela det snacket. Jag blev galen av att så här, vi ens ska prata på det sättet. Men den man blir kär i en helt annan sak. Och jag pratade väldigt mycket med min kille innan. Så här, hur kommer det bli och ska vi verkligen ha barn? För att vi kommer föda ut ett barn som får ett problem som många andra inte ens har redan från början. Med tanke på att han är brunare än liksom normenbarnen här i Sverige. Men sen så kom jag fram till att så här, fan, de kan inte få vinna. Jag kan inte låta rasisterna med. Jag kan inte låta alla de här okunniga rädda människorna vinna över mig. För då hjälper jag till att utvecklingen backar. Men däremot är det bara att, så här, att ge min son, precis som för din vän, hennes dotter, en så trygg uppväxt som möjligt. Och någonting som jag har märkt är viktigt, många av mina vänner som är blandade, det är att lär dig båda kulturerna. För att det är också många som så här, pappan kanske inte finns där, så som varit för mina vänner. Då har de vuxit upp och känt sig helt annorlunda. Sen när de blev äldre har de åkt till landet där deras pappa kommer ifrån och känt att de inte passar in där. De har gått igenom en jättekris. Så jag tror att det är väldigt viktigt liksom prata om det från början, att det är något liksom, var stolt över ursprunget, precis som vi är när vi pratar om mormor, morfar, farmor, farfar eller vad den är, även fast vi liksom har båda svenska föräldrarna. Och ta in det, så lär dig en del om kulturen, musiken, maten. Åk gärna till det landet någon gång under uppväxten, så till det man kan om inte släkten är närvarande, och stärk barnet i det. Och sen så när det väl börjar komma, om det kommer personer på dagis eller i skolan som börjar prata om varför är du så brun och varför här. Då kan man ta nästa diskussion och försöka förklara. Det är det enda sättet du kan göra. För att om man börjar så oroa sig och så här, försöka prata om saker innan för att någonstans skydda. Då tror jag också det kan bli att man skapar ett problem av någonting som inte finns. Men i grunden tror jag bara att det viktigaste såklart är det här som är så med kultur och sånt. Och sen bara vara väldigt lyhört, som vi alltid ska vara som föräldrar mot våra barn. För du kommer aldrig kunna skydda dina barn var den är. De kan bli mobbade för något helt annat annars. Men jag tror att så länge man bara har inställningen att vilja jobba med det. Och framförallt att se sina barn som en individ och inte så här som ett barn. Så här, han är bara ett barn, det är bara en bebis. Han skriker bara för att det är ett barn. Man bara, nej, för att han vill någonting. Redan där har man kommit väldigt långt. Och ju tryggare grund barnet får, desto starkare kommer barnet kunna också stå emot människor som hackar på och faktiskt börjar kunna se en så här, det positiva i att faktiskt inte vara precis som alla andra. Och det är där liksom jag ska försöka verkligen stärka så mycket som möjligt.
Mm. Bra svar.
Långt, grymt. Men bra.
Nej, men grymt.
Eller
grymt. Ja. Vi har kört precis även till min ord. De är tillbaka. Men jag har en sista fråga som jag har i varje podd. Då är det så att den personen jag intervjuar ska få ställa en fråga till nästkommande person. Mm. Men man vet inte vem det är. Så det är så en öppen fråga.
Oh my God, så svårt.
Ja. Men jag kan börja med personen jag intervjuade sist. Och det var Tilde Fröling. Mm. Och hon vill ha ett djupare svar på vad är meningen med livet?
Tack till det.
För att alla ofta säger folk så här, men det är ju barn och så, men det finns folk som inte kan få barn. Och då måste
nej. Ja, det där är verkligen också det med att inte kunna få barn. Det är en helt annan grej där jag har många vänner runt mig som inte kan. Och verkligen ingenting man ska ta för givet. Nej, så känner jag inte att meningen med livet är att skaffa barn. Det var ingen så självuppfyllande grej för mig. Det är helt fantastiskt. Men det tror jag är ganska viktigt att det finns andra saker som man känner meningen med livet. Så att det inte bara blir att så här, det blir det självuppfyllande. För då kan det verkligen bli problematiskt. Däremot så tror jag att meningen med livet är att vi ska utvecklas. Om man ser livet, jag ser livet väldigt mycket som en skola. Som jag pratade om innan, att vi på något sätt föds som en färdig väg. Som finns liksom alla miljoner olika små vägar där vi kan ta in på och lära oss olika saker. Genvägar och omvägar. Men vissa hinder och vissa möten är redan på något sätt bestämda. Enligt min tro. De kommer kunna ta olika lång tid att komma fram till beroende på vad du har valt för andra vägar. Men du kommer inte komma vidare i livet om du inte lär dig det här. Till exempel vissa kan säga så här, men det här är typiskt, det här händer alltid med mig. Jag träffar bara killar som är otrogna eller bara så här. Men det kan vara någonting. Och då är det så här, okej, men vänta nu. Varför upprepar jag samma saker hela tiden? Jo, för att jag inte har lärt mig. Det kan vara på ett helt annat sätt. Relationer är en väldigt bra grej att ta. För väldigt många gånger så upprepar vi samma misstag i relationer.
Kanske träffar samma typ av man.
Precis. Som kanske inte är bra. Och då måste man börja så här. Okej, varför träffar jag den här? Jo, det kanske är att jag inte känner mig värd att bli älskad. Om jag inte känner mig behövd. Det kanske är att jag känner att jag så här, kan hjälpa den här människan. Åh, han mår så dåligt. Men ja, jag kan hjälpa honom. Att du hela tiden sätter dig i... liksom, sätter din ribba för vad du är värd. På ett helt annat plan än vad som egentligen stämmer. Det kan vara att du har fått för dig att du passar för en viss typ av killar. För att din familj alltid har sagt att så här ska män vara. Eller, nu pratar jag från ett kvinnligt perspektiv och heterosexuellt perspektiv. Sådana saker. Det kan vara en av de grejerna. Där man känner att okej... varför upprepar jag? Vad är det jag inte har lärt mig? Och det där är väldigt viktigt. För då tror jag att det är ett sånt där hinder där du så här, lite smusslar dig förbi. Och inte liksom sätter dig och går igenom på riktigt. Och så tror jag att hela livet är. Och jag tror att det är. Jag tror på reinkarnation. Jag tror att vi är här. Min själ är här för att lära sig. För att sen kunna liksom utvecklas för ett högre syfte förhoppningsvis. Och det är ingenting man kan fuska sig igenom. Det är väldigt bra att jämföra med skolan. För att så här, du kan gå igenom hela skolan. Och så här, glida igenom och ha typ godkänt i betyg. Eller så här, du har varit där. Men du har inte lärt dig ett shit. För du har bara liksom fuskat igen. Du kan fuska igenom proven och ha maxbetyg. Men inte lärt dig någonting ändå. Och då kommer du få tillbaka det senare. För att det är så här, du kommer någonstans beställd till. Liksom, eller jag vill säga. Ställning för rätta. Mm. Om du förstår. Man har liksom mött. Och så tror jag livet är. Om man ska prata om meningen med livet. Meningen med livet är att vi ska lära oss. Jag tror absolut inte att det är så här, den som har gått igenom ett lättast liv vinner på något sätt. Utan snarare att ju mer du får möjlighet att gå igenom och lära dig. Desto mer liksom, rik som människa kommer du vara. Och ju förr vi förstår det. Och lägger liksom tyngden bort från det. Materiella och ytliga och det som det blir fokus på så konstiga saker desto bättre kommer vi må och det tror jag är meningen att hitta liksom lyckan i det lilla på något sätt det är svinsvårt och jättestort och det är klart att det är det för att annars hade det inte varit en bygge att leva och det ska det ju vara för det är det största vi har, det är vårt liv så det tror jag är meningen att utvecklas helt enkelt och att verkligen se. Försök också alla som är så här, men hur ska man tänka när någonting är väldigt tungt? Jo, att hur svårt det än må vara så försöker jag ofta tänka att så här, en dag kommer jag kolla tillbaka på det här med ett leende och förstå varför det hände.
För och det gör ju du med ditt liv nu. Du ser tillbaka med ett leende.
Det gör jag definitivt. Det som har hänt nu i alla fall. Sen så hoppas jag att jag alltid kommer göra det vad som än händer. Sen finns det olika svåra saker. Vissa saker tror jag man aldrig kommer över. Till exempel om man förlorar ett barn. Det är så här, det finns saker, men du kan lära dig leva med det och du kommer definitivt utvecklas av det. Och utveckling gör ont. Mm. Så är det.
Vad fint sagt. Det har jag aldrig hört. Men vad rätt. Utveckling gör ont.
Ja, men det gör det. Alltså, det är så fint som Karin Boyes dikt. Det gör ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Lite så tänker jag att livet är. Alltså, det, när någonting ska blomma och bli fint så är det så här. Det gör ont att... För, annars lär du inte. Alltså det är klart att så här, du kan gå igenom livet utan att ha varit med om de värsta sakerna. Och ändå bli en bra människa. Det är inte det jag säger. Men det kan vara på små plan. Och det kan vara på stora plan. Beroende på vad du har för grund. Men jag har nog behövt gå igenom allt det här. För att liksom vakna så pass som jag åtminstone har gjort nu. Till den nivån jag kan när jag bara är 35.
Vad är din fråga till nästa person då?
Ja, det... Måste jag ha en fråga?
Du kan komma på en, så kan du mejla mig.
Varför tror du att vissa människor har så lätt till att vara motståndare till utveckling i världen som faktiskt är bra? Till exempel tänker jag då på det jag nyligen har pratat om.
Alltså ekologisk
mat. Bra saker. Alltså vegetarisk mat. Vi måste liksom minska köttindustrin. Vi måste börja tänka på besprutningen. Och folk hittar konstant orsaker till att hitta artiklar emot. Det här gjorde faktiskt folk som har dött. Eller det här är inte bra. Och det är så dyrt. Det är så, man bara, men vänta nu. Det är inte bara för dig. Det är för alla liksom.
För hela världen.
Vad är det, tror du, som gör att Det finns så många som är så snabba på att hitta fel i en utveckling som är nödvändig för att världen ska kunna fortsätta. Det är en fråga som jag tycker är väldigt intressant att diskutera. Som nästa gäst kanske faktiskt kan fnula lite på.
Ja, skitbra! Ja. Tack så mycket för att du kom!
Ja, tack!
Så grymt!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.